Det var väl nog många små startskott innan bolaget kom igång. Men den där aktiva initiativtagaren var Otto Moberg, som själv hade ett kalkhemman, Togårds, mellangårds kalkhemman. Och sedan lyckades han i konkurrensen med andra, så lyckades han lösa in den största kalkfyndigheten, som fanns i Lindbergs hemman, där ägaren hade avlidit och barnen, ingen del av barnen var intresserad av att fortsätta med kalkhantering.
Ja, Otto Moberg, han är en viktig karaktär här då det gäller just bolaget. Det fanns alltså 8 små kalkungsbolag tidigare och han var delägare i 2 av dem.
Han var delägare i 2, men därutöver så hade han i något skede där några år innan initiativet i bolagsbildningen kom, så hade han tagit initiativet till att bilda en så kallad kalkförening. Och det var egentligen ingenting annat än någonting som idag skulle vara helt förbjudet. Det gällde bara att istället för att ha en hård och dödande konkurrens, så skulle man komma överens om prissättning och leveranser av kalk. I det sammanhanget så bildades kalkföreningen.
Den här Moberg, han var en ganska driven man, förstår jag.
Han var inte riktigt lika som de andra. Han var kanske, samtidigt som han var bonde, så försökte han vara affärsman också. Och han kunde bland annat, framförallt var han skicklig på fastighetsaffärer. Och det var ju till hans fördel när han lyckades få hem affären med Lindbergs hemman, som med det där han sannolikt överenskommelse med aktionärer i Helsingfors och i Åbo och Helsingfors, lyckades lösa in det för 150 000 mark, som var den största affär man någonsin hade gjort i Pargas.
Ja, han lyckades alltså då komma lägga händerna på det största kalkstensbrottet.
Det lyckades han ju. Och det var sedan då grunden till bildande av Pargas Kalkbergs aktiebolag, själva bolagsbildningen.
Så det här var en ganska viktig del av historien, det här största köpet av kalkstensbrottet.
Det var det utan vidare, men därmed var ju inte bolagets verksamhet på långt när. Det fanns väldigt många stora problem för innan Pargas Kalkbergs aktiebolag kom igång med sin verksamhet.
Ett problem var att kalkföreningen gav ansvaret för marknadsföringen till kalkungsaktiebolaget i Helsingfors. I Helsingfors, som var en växande stad, fanns en stor efterfrågan på kalk som behövdes bland annat till att bygga hus. Härifrån styrdes nu marknadsföringen av all kalk som tillverkades i de små ugnarna i Pargas. Och det här satte Moberg i en svår situation.
En av svårigheterna var just marknadsföringen. Där Helsingfors kalkungsaktiebolag hade huvudansvaret. Och där Otto Moberg märkligt nog var den lokala agenten som i Pargas då förmedlade tillverkningen av kalk mellan de olika kalkungsbolagen, och samtidigt fick han order från Helsingfors och fördelades vem som fick sälja vart av den kalk som tillverkades här i Pargas. Så verksamheten var väldigt komplicerad, och den dröm han hade haft att kalkföreningen skulle hjälpa, så den gjorde det nästan ännu mer komplicerat för honom än vad han hade hoppats på.
Under bolagets första 20 år producerades alltså ingen kalk, och delar av Otto Mobergs privata korrespondens från den här tiden visar att han inte visste hur han skulle gå vidare. Då kom affärsmannen Albin Lövgren in i bilden och tog en plats i bolagets styrelse.
Han var den där verkliga affärsmannen som hade lätt att få visioner om framtidsmöjligheter. Han insåg genast att kalkfyndighetens stora möjligheter, och han var, kan vi säga, utan tvivel Otto Movers största stöd och liksom bollplank när det gällde att planera framtiden. Det var utan vidare. Men i ett skede, det var visst 1903 tror jag det var, så det där tröttna Lövgren på när ingenting började hända. Man hade planer, långa tider haft planer på att bygga en så kallad ringung som skulle vara effektiv och kunna tillverka kalk här i Pargas. Men det blev ingenting av, så han lämnade styrelsen för ett par år innan han återkom sedan. Sen återkom han och kom att vara styrelseordförande under den tid bolaget kom igång.
Mm. Albin Lövgren, det var alltså han som hade näsa för affärer?
Det var han som hade näsa för affärer, jo, det var det, jo.
Och där Otto Moberg inte riktigt kom till skott, så hade kanske Albin Lövgren mer att göra. Man räknar alltså att bolagstiden började på riktigt år 1905.
Det är så jag i den min bok om bolagets tid, så har jag utgått ifrån, och fakta talar ju för att det fanns egentligen, man talar bara om affären. Och ingen talade på den tiden ännu om Pargas Kalkbergs aktiebolag, fast det officiellt hette, för att det hade ju som sagt ingen egen tillverkning, och det hade ingen egen marknadsföring heller. Sedan när det blev aktuellt att bygga den där ringugnen, så då insåg Moberg och Lövgren som också var kvar tillbaka i styrelsen, att då behöver man en teknisk hjälp. Och då var det någon som kände till Emil Sahlin, som var uppe i Lappland och letade guld. Och det blev en lottovinst för Pargas att just han kom hit ner till Pargas och tog hand om kalkhanteringen.
Ja, utan honom så skulle historien ha slutat annorlunda.
Den skulle definitivt ha sett annorlunda ut, för Otto Mobergs dröm med den där ringugnen, den var en mycket, mycket mindre ringugn, och Emil Sahlin sa till att den blev landets största ringugn då i det skedet. Och hela verksamheten fick andra proportioner än det som Otto Moberg hade drömt om.
Men vad skulle du säga då, Albin Lövgren, vad var det han lyckades med som Otto Moberg inte gjorde?
Han var ju den där affärsmannen som hade visioner för framtiden, och han var det största stödet för Otto Moberg, men han kom också att vara ett mycket starkt stöd för Emil Sahlin. Mycket av det som har hänt i Pargas så har vi att tacka kombinationen Emil Sahlin, Albin Lövgren. För Albin Lövgren kom att vara sedan styrelseordförande ända till 1919 när han avled.
Då de två kom in i spelet, då började hända saker.
Det är nog där vi har mycket, mycket skäl att vara tacksamma för, utöver det som Lövgrenska fonden idag delar med sig. Den utvecklingen kunde ha sett helt annorlunda ut utan dessa.